Jag läste precis ett uttalande av Renee Young. Hon heter ju inte det. Vad kom vi överens om förra gången?
Renee Paquette.
Paquette.
Jag tror det.
Nästan som parket, fast utan är då. Renee Paquette. Men hon... har du sett gruppbilden från Carmella och Corey Graves bröllop?
Nej, berätta.
Jag skrattade till så mycket när jag såg den. Det var för några dagar sedan som den kom ut. Och då är det Renee, det är Liv Morgan, det är Sonja Deville, det är Bailey, Natalia, Tyson Kidd, Baron Corbin. Det är någon mer tjomme där också. Alla finklädda, utom John Moxley. Han står i så här Cincinnati Bengals t-shirt, jeans, wrestling boots, magväska och skinnjacka. Det är så här, väldigt John Moxley, tänkte jag när jag såg det.
Vad underbart.
Men tyvärr så visade det sig att det var för bra för att vara sant. För att tydligen så, hon skriver nu, för den här har blivit viral och det är så många som har kommenterat att han vägrar klä upp sig. Och då förklarar hon att han skulle ha klätt upp sig, men han var försenad med flyget. Så att han kom liksom bokstavligen samma sekund som Carmella promenerade till altaret. Så han hann inte byta om.
Vad synd. Det hade varit mycket mer punk om han bara körde den där stilen. Men apropå, vad heter det, John Moxley, har du sett William Regals första riktigt så här William Regal agerande i AEW efter att kamerorna släcktes på Dynamite den här veckan?
Nej, vad som hände?
Danhausen la en förbannelse på honom, och aldrig i mitt liv har jag sett någon sälja en förbannelse likt William Regal säljer förbannelsen, tills Moxley tvingar honom, eller om det är Brian Danielson som tvingar honom att lyfta förbannelsen så att William Regal kan slappna av och pusta ut. Det är ett fantastiskt klipp.
Varför är guldet inte med på Dynamite? Ja. Klipper de bort det här för?
Ja, det kan man undra. Helt fantastiskt var det. Även Wheeler Utah visar karisma i det här segmentet, tycker jag. Det var ett roligt så här dark segment.
Okej. Okay. Ja, det där är ju en karisma han skulle behöva lyfta fram i TV-rutan också. Wheeler Utah. I alla fall när han pratar. Den här promon som han var med och klippte där med Blackpool-gänget var sådär när micken vandrade över till Wheeler Utah, må jag säga.
Ja, men hallå. Det är ju som att ställa Eilert Pilarm bredvid några jävla rockstjärnor. För att komma ihåg vilka han stod med.
Men det var ju roligt, för att jag tror första gången som William Regal satt i kommentatorsbordet på AEW så promenerade ju Danhausen ner för rampen med, typ, säg att det var kanske Orange Cassidy, det var väl någon från Best Friends som gick en match i alla fall. Då var han ju så rolig, för när han då såg honom, William Regal, så fick han ju som, han liksom avbröt allt han höll på att prata om och sa, what a lovely young man. Och så fick liksom Excalibur förklara vem Danhausen var och varför han såg ut som att han hade liksom fått en påse mjöl i ansiktet och dragit lite svarta streck.
Ja. Oh. Fantastiskt.
Apropå Storbritannien, det är ju en skärvning utan dess like, men William Regal är väl ändå därifrån. Så har det ju blivit klart nu att WWE kommer hålla någon sorts stadium-event i Cardiff i Wales 3 september.
Kul! Kul som fan att de börjar röra sig utanför Saudiarabiens gränser när de ska ut och resa.
Ja, och inget namn på galan än, men det är första gången på 30 år, så det är ju fränt. Är du sugen?
Det blir man väl, va?
Ja, alltså initialt blev jag sugen, men sen så blev jag ändå så här, men kanske ska vänta ändå till AEW kommer, för det har ändå varit på WWE:s live event nu. Och det hade varit en sak om de hade kavlat ut att så här, men nu är det dags, nu kör vi SummerSlam igen i Storbritannien. Men det här kommer ju inte, alltså den är väl redan satt i USA någonstans, SummerSlam.
Det är en bergis. Det här kommer väl bli likt Insurrection, eller vad fan de körde sist, känns det som. Nej, hade det varit SummerSlam, då hade man varit sugen som fan. Men jag känner likt dig. Jag har varit på WWE live-events. Nu har inte jag varit på de här stora, feta som du har varit borta i staterna. Jag har varit på de tråkiga små i Stockholm. Men jag längtar efter att få se AEW i England. Jag längtar att få se hur den publiken möter det förbundet också. För det är ju något vi inte har fått se än.
Men då måste det vara något större än Insurrection. Jag menar, fasen, det här är ju ändå ett stadium-event. Alltså, de har ju varit och gjort ja, men de hade ju Insurrection, sen hade de väl några mer engelska pay-per-view-galor, har jag för mig. Eller att jag blandar ihop det med att de har kört de här Takeover, kanske NXT Takeover UK-grejerna där. Ja, ah, skitsamma. Men det här måste ju ändå vara, eftersom det ändå är ett stadium som de ska vara i, så måste det ju, det måste ju vara The Greatest SummerSlam eller något sånt där.
Jag tänkte ju säga, vad kör de annars mellan Survivor Series och SummerSlam? Great Balls of Fire, men den har de ju stet.
Ja, men den kan ju omöjligt matcha ett stadium-event. Alltså det känns ju... Nej, det måste vara något stort. De måste sätta något stort där. Ja. SummerSlam Backlash.
Nej. Ja, men jo, men det måste ju vara något stort. Men jag vet inte vad det kan vara. Våran kära Anders gissade ju på King of the Ring i och med att det är i Europa.
Ja, det skulle kunna vara. Men det har ju bara varit såna tråkiga... Det har bara varit såna tråkiga instick på Raw och SmackDown den senaste tiden. Sen vet inte jag, var King of the Ring någonsin särskilt någon spännande pay-per-view? Det är en turnering. Jag är så trött på turneringar. Det är så mycket turneringar. Vi ska komma till den här Owen Hart-prylen strax också, tänkte jag. Men det är mycket turneringar och inte alltid jätteförtjust i dem.
Nej, jag tror inte de tar tillbaka King of the Ring som ett renodlat pay-per-view. Det tror jag absolut inte. Det var ju bara någon sån här specialgrej de körde i typ Rhode Island eller någonting för att locka folk till de lokala showerna. Sen så testade de att köra det som pay-per-view någon gång bara. Så att, jag tror inte Vince är såld på den idén som pay-per-view.
Nej, men för den 93 måste väl vara den första som de gjorde. I alla fall som ett typ regelrätt pay-per-view. Den är Yokozuna tar titeln av Hulk Hogan igen. Tar tillbaka den efter WrestleMania.
Ja, men... Ja, säger jag. Nu får bli rättad i kommentarerna.
Vi släpper det. Och så kan jag berätta om Elton Prince och Kit Wilson, som jag nu har lärt mig att de heter. Pretty Deadly, som är de nya NXT Tag Team-mästarna.
Oj, härligt! De gillar vi väl, alltså det, vi fick ju lite rörelse i kommentarerna gällande dem, och de hade ju gjort någon superb match tydligen enligt Sebbes recensioner, så att jag är på tåget utan ens sett dem.
Ja, ja, nej, men initialt gillade jag dem och jag tycker de är spännande. De vann över Creed Brothers, eller ja, jo, de tog täckning på Creed Brothers i en sån här femmanna tag team gauntlet match. Creed Brothers hade ju varit inne från starten och de kom in som sist, så att de var ju, du vet, trötta och slutkörda Creed Brothers när de då vinner med sin Spilled Milk, tror de sa att den hette. Det var någon sorts spinebuster neckbreaker variant, men de såg toppen ut och
ja, kul.
Ja, men det där blir spännande. Jag har höga förväntningar på Pretty Deadly.
Ja, jag med. Mannen som vet minst förutom dina lovord, men jag älskar dem redan.
Ja, nu hade jag skrivit upp här Tony Khan och de här bottarna, men jag tror att vi får stryka det, för varken du eller jag fattar vad fan det handlar om.
Nej, han får mycket skit för att han pratar om bottar, men bara flyger rakt över huvudet på mig.
Men när jag såg den där tweeten, alltså så här då, det som det handlar om är att han har då twittrat ut att mycket av den kritiken som då kommer mot AEW på internet, har han då gjort någon så här SIFO-undersökning eller någonting, att det handlar om att den mesta kritiken kommer från bottar. Det är ägg på Twitter, det är liksom inga riktiga människor som sitter bakom de här kontorna. Och det är ju ett järvt uttalande, och så får man väl kanske backa upp det med någon typ av fakta eller sådär, men jag tror att han pratar om att ja, men det kommer komma. Den är bara i lindan, den här undersökningen, och då har det bevisats att det är mycket bottar då som kritiserar AEW. Men i den här tweeten, där allt det här också fick plats på 160 tecken eller vad fan det är man får, då står det också, glöm inte att kolla på Rampage, bla bla. Då tänkte jag så här, men vänta nu, är det här bara en grej för att pegga upp för Rampage? För att han fattar att det här är ett sånt bizarrt tweet, så det kommer liksom retweetas och retweetas till absurdum, och då kommer alla se att så här, just det, och så får vi inte glömma att kolla på Rampage.
Ja, det funkar ju, de hade ju de bästa ratingsarna sen oktober eller någonting, så att det kanske är det. Gå ut med bizarra tweets så kommer publiken.
Gå ut med bizarra tweets, lova tungt, håll tunt, släck ner mycket och leverera inte när du tänder.
Ja, det är ju hans greatest hits det.
Men jag tyckte ändå det kändes som att de gaskat upp superstjärnekoefficienten igen på Rampage. Han kanske inte är...
Ja, gud ja!
Han kanske inte var så där jättenöjd med vad var det förra Rampage bottennapp till tittarsiffror. För nu, förra var det ju Young Bucks, och på den här då får vi ju båda Blackpool Combat Club-medlemmarna Brian Danielson och John Moxley i varsin match, som också var helt fantastiska.
Ja, gud ja. Alltså fan, vi pratade inte om Trent's promo, tror jag, sist, eller när Best Friends håller på och fortsätter, vad heter det, implodera, explodera, fan, vaporiseras. Men jag tycker Trent är kung. Alltså, jag tycker han är svinbra nu. Han har ju alltid haft brottningen, men för mig har han varit en blek karaktär. Han har varit intetsägande, han har inte haft någonting. Men sen han kom tillbaka och är liksom Blades elaka brorsa, då är han ju fantastisk.
Och den här matchen var ju, som sagt, den var toppen. 13-14 minuter lång. Brian Danielson fick ju verkligen ut det absolut bästa från Trent här också.
Ja, gud ja. Ja, fantastisk öppning. Man blir så jävla glad när man får sånt här. Det första matchen bara, super, super bra.
Älskar också slutet. Han sänker Trent då totalt med en Gotch-style piledriver. Sen börjar han sparka han i huvudet. Och sen låser han, då är han ju död redan från den här Gotch-style piledriven. Sparkar han i huvudet, sen låser han innan då i ett inverterat labellock. Försöker lösgöra Trents huvud från hans kropp med en vridrörelse. Men innan det hinner gå så långt så stoppar och domar matchen och Brian vinner. Det var toppen den här matchen.
Ja, svinbra.
Men du, Ty och Sammy, är publiken lite trötta på dem?
Ja, det är för fan Thunderdome-jubel och... Ändå döljs inte buningarna. De är inte över. Men de framställs ju inte så jävla sympatiskt. Så jag ser dem ju inte som face i alla fall. Jag är ju less på dem redan nu i alla fall.
Men vad tröskeln när han börjar pissa på Scorpio Skys barn eller något sånt där. Scorpio Sky sa ju någonting om sin dotter.
Ja, det var väl Ethan Page, va? Att han var en bra pappa för att hans dotter sov. Så han kunde bara hälsa till henne. Och då så säger man att han bryr sig föga om Ethan Page dotter.
Ja, det var så det var. Det var Ethan Page dotter. Ja. Ja, men jag vet inte. Det var ju du som sa till mig också att det var maskerat, de här buropen. För jag tyckte ju ändå bara att det jag tänkte på var att de fick inte så mycket som de borde ha fått för att de avbryter Scorpio Sky, Dan Lambert och Ethan Page, som ändå är så super, super heels. Och sen så tyckte jag att det sipprade lite burop runt om. Men du menar på att det här är tvättat?
Jag tycker det, för att det var mer på Dynamite. Och så vill jag bara att Ethan Page meme ska ha bäring. För han twittrade ju ut ett meme där det, vad heter det, var Ty och Sammy, och så stod det ovanför dem bara "I pay to get my booze edited out."
Ja. Då gör de nog rätt i att vända Ty och Sammy illa kvickt.
Ja, oh, gud ja.
Det där kan annars bli jobbigt för dem.
Men han brukar vara snabb och kurskorrigera för Tony Khan. Det får vi ge han. Även om hans greatest hits kan vara lite tröttsamma ibland, så är han duktig på sånt.
Så Strickland vann över QT Marshall. För mig var den här matchen mest under en reklam, så jag kan inte säga så mycket om den.
Nej, det var en match.
Efter matchen så peggade de upp för det vi sen då fick på Dynamite. Strickland och Keith Lee mot Starks och Powerhouse Hobbs. Låt oss komma tillbaka dit strax. Vi fick också se Red Velvet vinna över Will of Nightingale i den här Owen Hart-kvalificerings-tjottafräsen. Alltså det är det här med alla de här kvalificeringarna. Jag vet inte om det är en sån bra idé. På varken kvinnorna eller på männens sida. För att det känns som att jag kommer att tröttna på den här kuppen innan den ens sätter igång.
Men kommer den sen vara utspridd eller kommer vi få den över en kväll? För om det är så här över en kväll, då hade det varit en annan grej som gamla King of the Ring. När de är slitna och trötta och går flera matcher på en och samma kväll. Då är jag helt för kvalificeringsmatcher. Då är jag fine med det. Men inte om det är utspritt över så många veckor.
Nej, så att det ska vara att ja, men här är en sån match och här är semifinalen är nästa vecka och finalen är veckan efter det.
Exakt.
Nej, men det håller jag med om. De får gärna ta och riva av det där på en och samma kväll. Det kommer vara mycket bättre. Men jag vill också se något liksom, någon laguppställning eller något sådär. Jag har ju som ingen aning. Jag kommer inte ihåg vem som har vunnit och vem som är vidare och sådär. Det är bara en massa kvalificeringsmatcher och jag minns ingenting av dem.
Nej, jag håller med. För mig är den där turneringen ingenting just nu.
Men du, Tony Nese verkar få någonting.
Oh!
Nu.
Ja.
Tukta ihop han med Mark Sterling.
Ja, jätteunderligt. Det är ju som, det känns lite som om Tony Khan har betalat lite för mycket pengar för att få in Tony Nese för att inte använda han på tv. Men han är helt borta i sitt Excel-ark vad han ska göra med Tony Nese.
Jag är också lite småförtjust i den här Mark Sterling. Den här, när han hade den här konstiga kläder i ett match mot John Moxley, det sög ju. Men,
ja,
men
absolut.
När han hänger ihop med Jade Cargill gillar jag.
Ja, nej, men jag gillar Mark Sterling och jag har varit ju jätteglad över att Tony Nese får en chans att ha lite karisma. Han behöver ju en mouthpiece för han kan ju inte prata bra. Han är väl i Wheeler Utahs klass ungefär i att prata och då är jag snäll. Men mouthpiece och så hans matcher, då kan det bli kanon.
Det är i alla fall att han får någonting att göra när de parar ihop med honom. Och det är alltid någonting. Men nu verkar väl då som att han ska gå upp mot Hook eftersom han måste stöka med honom där på Dynamite. Det känns ju inte som en jättebra startmatch för vad det gäller vinst och förlust CV:et för Wheeler Utah. Eller för Tony Nese.
Nej, vad heter det? Han var ute på Twitter och förnekade att han skulle möta Hook. Så vi får väl se vad som händer.
John Moxley och Wheeler Utah avslutade med en pangmatch. Utah var fan toppen här. Det var en spänstig match. Det var kamp. Blodig. Utah in Crimson Mask. Vilket var väldigt effektfullt och lite äckligt.
Nej, men jag tyckte det här var magi. Alltså, när jag ser såna här matcher, då vill jag visa det för folk som inte ser på wrestling. Och jag vet att det är dödfött. Jag vet att det inte finns någon chans i världen att få dem att förstå att det är en stor grej att Wheeler Utah sparkar ur en paradigm shift. Det är en ännu större grej att han sparkar ur två av dem. Och hans jävla fighting spirit i den här matchen. Den var så jävla väl regisserad den här.
Mox vann, inte så oväntat. Efter kommer Regal och Brian in till ringen. Varav Regal sträcker fram handen som Utah skakade. Skrevs en BCC som i Blackpool Combat Club med sitt eget blod på bröstet. Och Moxley sa, nu börjar det riktiga jobbet. Ja, bravo. Det var riktigt, riktigt bra avslut.
Ja, fantastiskt.
Dynamite då, med den här öppna sluttiden. Vad var han hade annonserat innan? Att de hade 30 minuter var han sådär, Tony Khan.
Nej, eller jag tror att Meltzer annonserade att de hade en 30 minuters overrun. Och vad heter det? Tony Khan själv twittrade ut att de är snäll som har gett oss lite grann. Det är bara några minuter. Så att jag tror att det där 30 minuter kommer från Meltzer faktiskt.
Ja, okej. Okay. Men det gör ju också att det blir lite bättre. För det var ju bara 2 minuter overrun på den här. För när jag slog på den, för jag såg den i efterhand. Då, när jag slog på den så insåg jag så här, men den här är ju absolut inte 30 minuter längre. Den är möjligtvis någon minut längre. Men den är inte 30 minuter längre. Det är den inte. Ja, vi kan ju komma till den här overrunnen. Och i slutet, jag tycker ju att det här var ett pang Dynamite. Det var så fruktansvärt bra det här.
Gud ja. Det är så bra så att när vi pratar om slutet så kan vi förlåta det.
CM Punk och Penta Oscuro öppnade. Toppen match. Någon sorts fadäs i mitten där Punk och Penta är på topprepet. Jag tror Punk ska göra en Hurricane Rana, men faller eller halkar. Och då faller liksom Penta också. Och sen blir det ett ganska långt avbräck där domaren pratar med Punk som håller sig för knät, som jag också tror att han bara säljer. Det är väl ingen skada där, utan han halkar och så måste han sälja.
Jag tror han skadade den faktiskt.
Nej.
Jag tror han skadade den. Jo, när han gör den här Topi Suicida innan. Jag var tvungen att gå tillbaka och kolla på den innan vi körde. När han gör den. Sen så är han ju knasig i knät då. Men det kan vara att han säljer för att han är grym på att sälja. Men han står ju och kommunicerar väldigt mycket med domaren. Domaren måste kommunicera med Penta. Sen så går de in och har rest holds. De kommunicerar ännu mer. Och det känns som att de strukturerar om matchen då.
Ja, men det är möjligt, för det är mycket prat fram och tillbaka. Så det kan ju hända att det ligger någonting i det, att de strukturerar om det lite grann. Stökigt då med Penta, han är ju inte den bästa på engelska, men
nej.
Punks spanska kanske är duglig. Ja, det blir ju bra i alla fall. Jag tycker den hämtar sig. Det är det blir en klassiker den här, och Punk vinner, och jag är supernöjd med den här starten.
Ja, alltså, och publiken och en själv när man känner att de här två är i ringen och ska mötas. Stämningen. Och det är fan, återigen, det är så kung när vi får såna här starter.
Jungle Boy och Luchasaurus möter Red Dragon. Följde upp dem med ännu en toppenmatch. Här var ju också jag stensäker på ett titelbyte. Eller stensäker var väl att ta i alldeles för mycket. Men jag trodde och jag känner att det börjar bli dags för ett titelbyte. Men så blev det inte. Pojken och dinosauren vinner. Och ja, det är väl FTR kanske som ska ta de där titlarna så de har alla bältena.
Det vore ju toppen. Men jag är... När man tänker så här, när man tittar i backspegeln, fan, Jurassic Express har ändå levererat jävligt bra matcher som tag team-mästare. Det har ju aldrig varit dåligt eller ens okej när de har kört, utan det har ju bara varit bra matcher sen de blev mästare.
Ja, men så är det. De är jättebra. De går ju jättebra matcher. Men det är någonting bara med att jag är lite trött på dem som är tag team, och det känns som att Jungle Boy ska inte vara i tag team, utan han ska egentligen ha en single push istället.
Jag håller med. Jag håller helt med. Jag speglar dina ord.
Captain Sean Dean vann oväntat över MJF igen. Eller kanske inte så oväntat, men vi fick en countout i AEW, hör och häpna. Det var oväntat. Och jag tycker också att de gjorde det väldigt, väldigt snyggt.
Ja, ah, gud ja. Jag tycker den här fejden är bokad superbra. Jag tycker att MJF är jättebra i den. Jag tycker Wardlow är kanon i den. Jag tycker till och med att jävla Sean Spears är kanon i den.
Ja, det är möjligt. Men Wardlow också, han blir ju bara mer och mer över för varje vecka som...
Ja, ah, gud ja.
Som han visar upp sig. Han störtade ner mot ringen mitt i matchen. MJF drog. Domaren började då räkna och MJF blir oerhört stressad. Och när domaren kommer till 9 så tar han mikrofonen och säger: "Jag vet inte vad Tony Khan betalar dig, men jag tripplar in lön om du inte säger 10. Domaren tittar runt, publiken är galna och så ropar han: "10!" Och MJF förlorar.
Ja, så jävla bra.
Mot Captain Sean Dean ännu en gång. Nej, de gjorde det väldigt, väldigt bra.
Ja, fantastiskt. Och jag tycker det är smart det de gör med Wardlow, att de bygger honom. Men han får inte brottas. Publiken får inte se honom. Det gör ju att folk suktar efter när han väl ska få lägga händerna på någon överhuvudtaget. Jag tycker det är fantastiskt bra bokat. Och det kommer vara så jävla pop när han väl får brottas.
Jericho Appreciation Society mötte Eddie Kingston, Santana och Ortiz. Tyckte också var en bra match. Garcia fick också ta pinfall. Jag gillar att de flyttar fram honom i det här läget.
Det känns som att han kommer gå ut ur det här som en stjärna.
Han var ensam i ringen när Kingston taggade in. Satte en exploder suplex. Garcia lyckades en ducka en backfist. Den bjöd Jericho Kingstons ryggrad på ett svung från, vad heter den, Floyd the Bat.
Jajamän.
Baseballträt han springer omkring med. Och Garcia tar täckning och räknar ut då Kingston och vinner matchen åt dem. Det var bra.
Ja, jag är faktiskt positivt överraskad. Jag trodde den här skulle vara lite halvsunkig, men den var ju bra.
Sen fick vi Marina Shafir mot Sky Blue. Och herregud vad tyst det var i den här arenan. De brydde sig inte ett smack om den här matchen, publiken.
Nej, det var sjukt. Det var precis, det är liksom den enda kommentaren jag har om den här matchen. Det är att jag har aldrig varit med om att det är en sån skillnad på enbart en match. För resten av showen är folk superheta hela tiden. Men här, det är knäpptyst. Tyst som fan.
Man kan ju tänka också att det skulle kunna spilla över lite på den här matchen. De är så entusiastiska alla de andra matcherna. Och då borde det ändå kunna så här spilla över. Även om de inte kanske tycker att Marina Shafir och Sky Blue är två toppbrottare. Så skulle ju ändå entusiasmen från de andra matcherna kunna rinna över på den här. Men det är, de köper inte den här överhuvudtaget. Och de är tydliga med det från start. Alltså ja. Så fort Marina Shafir sätter liksom högerfoten in från den här tuben på entrérampen så är de knäpptysta.
Ja, det är bizarrt. Det är synd. Jag tycker hon har en bra look och hon var bättre än vad jag trodde också i själva utförandet av matchen.
Det är länge sedan man har sett henne, men jag var ju väldigt ointresserad av henne och den här Jasmine Duke. Tyckte de två var otroligt dåliga när de hängde på NXT. Men det är möjligt att hon har blivit lite bättre. Hon fick vinna också på en triangle. De var väl tvungna. Hon ska väl matchas upp mot Jade Cargill här nu alldeles strax.
Ja, hon ska ju det.
Det måste ju ändå finnas något motstånd mot Jade Cargill.
De stod ju och käbblade med Jade Cargills tjejgäng som satt i publiken också.
Jag tycker det är så konstigt det där tjejgänget. Vad är det för gäng?
Det var ju the baddies. Eller vad sa hon? Jag bryr mig inte. Fan, jag tycker det är fånigt.
Men också satt väl typ Red Velvet där helt plötsligt i det där gänget.
Japp. Det är jättekonstigt. Jag förstår inte.
Ricky Starks och Powerhouse Hobbs gick match mot Keith Lee och Swerve Strickland. Nu börjar han verkligen hämta sig, Keith Lee här. Alltså, jag vet inte om jag sa att han gick sin bästa match i AEW förra veckan. Så får jag revidera det. För den här veckan gick han den bästa matchen som han har gått så här långt i AEW.
Sannerligen, men han hade ju tre begåvade herrar med sig också. Och en hemmafavorit på ett så här fascinerande sätt ändå. För det var ju Ricky Starks hemmaarena New Orleans. Och publiken poppar ju nog jävulst för honom. Men samtidigt så, de turnar ju inte Swerve och Keith Lee heel. Utan de får ju också pops. Det är kärlek överallt förutom till Powerhouse Hobbs.
Nej men jag tyckte att det var också så fint, för att han var så oerhört emotionell, Ricky Starks, när han inser Julia, hur himla över han är när han kommer in, när han möter öronbedövande jublet.
Ja, superbra. Och han var en stjärna i den här matchen, för jag gillar när han dansar fram, när han gör old school knepet när han går på repen, men han dansar fram istället för att gå som en trött demon.
Swerve bröt ett pinfall av Starks med en 450 splash. Yikes. Taz, som kom in ringside, tjuvade genom att dra lite i Keith Lees ben. Hobbs med en spinebuster, och heel-gänget vann. Snyggt också att de fick vinna.
Ja, verkligen. Jag tycker den här matchen var över förväntan. Jag vet inte, jag hade ju ganska stora förväntningar på den här bitvis, men man har ju varit rädd för att Keith Lee ska kunna dra ner den. Det är jobbigt att man tänker så ändå. Men den här levererade ju i full styrka.
Ja, tre pangmatcher så här långt. Och så visste man ju att man hade den här Minoru Suzuki och Samoa Joe-matchen kvar. Det vill säga hyfsat låga odds på att man kommer gå till eftertexter med liksom fyra toppenmatcher i bagaget. Och låg odds är också att de skulle starta matchen med att choppa satan ur varandra i 36 minuter. Minoru Suzuki och Samoa Joe.
Ja, men alltså fan, Samoa Joe, han har inte sett trött ut sedan han kom tillbaka. Gud, vilken glöd det är han.
Ja, verkligen. Och han ser verkligen ut som att han älskar varenda sekund av det han pysslar med oss nu i ringen.
Ja.
Ja, men det är chop battle i 36 minuter. Sen en massa bra wrestling som följer efter det. Vi får också se Jay Lethal och Sonjay Dutt ringside. De har ju varit i luven på Samoa Joe innan. Suzuki med en springande dropkick försöker sig på en gotch pile driver, men Joe tar sig ur den på ren styrka. Försöker sig på en muscle buster, men Suzuki vänder den till en armbar. Joe tar sig ur den armbaren på ren styrka igen, sätter en muscle buster och vinner matchen och tillhörande Ring of Honor bältet som var på spel. Sen hoppar då CM Dutt och Lethal in. Och den här gigantiska indien, Satnam Singh, ja, uppenbarar sig och tar ut Joe medan Dynamite går till eftertexter.
Och han kommer ju fram på ett inte bra sätt. Det är mörkt, alltså de släcker ner alldeles för länge. Man får upp förväntningar. Man hinner undra om Cesaro ska ta av sig kameramandräkten eller om de faktiskt har fått Bray Wyatt att dyka upp eller vad fan som helst. Men nej, vi får en indisk basketkille.
Som ingen vet vem det är också. Det är så tydligt för att det här förväntansfulla bubblet i publiken när det släcks ner. Åh, du vet, man hör dem bara, vem är det som kommer? Så tänds det och så bara, det är otroligt antiklimax.
Men jag tycker att de är söt, publiken här, för de försöker engagera sig. För efter ett tag, när förvirringen har börjat lagt sig och alla är överens i publiken, vi vet inte vem det här är, då börjar de bua ändå. Och det tycker jag ändå är sympatiskt av New Orleans.
Ja, men alltså, jag fattar ju också, det är då WWE, eller WWE, ja du hör, det här är ju väldigt WWE-eskt. Så att,
oh ja.
Det är därför man blandar ihop det. Nej, men AEW ska då pusha för AEW i Indien. Jag tror att det var du som var inne och snackade om det här för ganska länge sedan, att de hade lanserats på Eurosport i Indien.
Ja, det stämmer ju.
Och då gör man det då med den här. Och det är väl smart Och de gör ju det också lite mer smakfullt än att han då ska kliva upp rakt mot Hangman Adam Page, ta titeln för att de ska pusha produkten i Indien, som vi har sett ett annat närliggande förbund göra.
Ja. Det kändes ju, alltså det här var ju WWE. Det här hade kunnat vara på vilken WWE-show som helst, just det här slutet. Så otroligt.
Men han får lugna sig med de här nedsläckningarna. Han kan inte hålla på sådär. Han kan liksom inte leverera Adam Cole och Bryan Danielson. Och sen ska han liksom tända upp och säga någon som vi inte har någon aning om helt plötsligt.
Nej, nej. Jag håller helt med.
Sen kan man väl förlåta han lite för den här öppna sluttiden då, om det inte var en halvtimme som han hade bassonerat ut, utan att det bara var någon minut. Och det fattar man ju. Det är klart, det är ju smart av han att gå ut och säga det, för att då kommer folk titta, det kanske blir lite extra titta sig för just där, och kan lansera då den här indiska killen och sådär. Så att, och kan visa upp då lite snygga siffror till den här nya Warner Discovery-merchen som har skett. Så att.
Exakt. Han är inte dum, inte.
Men du, nästa veckas Dynamite, vilken jävla palett. Wardlow mot Butcher. Vad sa han, MJF? Wardlow är en gris och nu ska han till slakt. Och så bokar han in en match mot Butcher.
Ja, ah, kung. Två biffar.
Och Hook får vi också då på Dynamite. Dynamite-debut. Sen var det lite mer sån här Owen Hart-kvalificerare. Britt Baker skulle gå mot Daniela Camila, tror jag. Jungle Boy skulle gå mot Kyle O'Reilly. Darby Allin mot Andrade i en coffin match kommer bli toppen.
Ja, oh, oh, vilken jävla fan. Han spar inte på krutet nu, inte.
Nej, och så ett Tony Khan huge announcement. Ja. Men nu har ju ni redan sett det här eftersom det kommer gå på lördagen, men Battle of the Belts, absolut svagt kort på Battle of the Belts, men Jonathan Gresham mot Dalton Castle om Ring of Honor-titeln.
Ja.
Älskade, älskade, älskade Dalton Castle. Alltså jag hoppas att han får kliva in här och göra en riktig pangmatch. Han är ju märkbart påverkad av den här ryggskadan. Alltså senaste typ 3-4 åren så har han ju varit en ganska mycket annan brottare än vad han brukar vara. Men ibland blixtrar han till och så blir han lite den här gamla Dalton i sina matcher. Och jag hoppas verkligen att han lyckas kräma ur en sån match här.
Ja.
Och att han har med sig sina boys och att han bär klädstil på fågel.
Ja, men det måste han väl ha. Nog slår väl han på med stora trumman. Va? De var ju med på den här jävla matchup-bilden, boysen. Så att det får vi fan räkna med.
Smackdown. Ja, vi börjar väl med det bästa. Roman Reigns. Alltså när man trodde att han inte kunde bli bättre så har han liksom växlat upp ännu ett steg efter WrestleMania. Jag tycker han är toppen. Han behöver fler bälten. Eller, korrigering. Han behövde fler bälten. Så han tog Cowboy Brocks WWE-mästarbälte. Och nu är han då mästare för både Raw och Smackdown, säger han. Grejen är ju också att publiken älskar han. Alltså, det är ju nu finns det ju inga burop någonstans i hans promos eller när han kommer in. Nu är det bara jubel. Nu är det bara villkorslös kärlek.
Men de har ju byggt en ostoppbar maskin. Det går ju inte att sätta någon mot honom. Det är så klassskillnad nu.
Nej, men för det blir lite orolig. För jag menar, om de då ska sätta Cody mot honom. Nu är det klart att de kommer få bygga Cody lite till innan det. Men jag kan inte tänka mig att det inte är så att det är tanken att Cody och Roman ska kulminera i en match.
Nej, men visst.
Kommer de vara bakom Cody? Det är frågan alltså.
Nej, han kommer bli uppäten och utspottad. Alltså, han har ju ingenting mot Roman i stjärnkraft nu. Hur över Cody än är, för han var väldigt över på Raw.
Roman vänder sig om också till Usos. Jag tycker att det känns futtigt att de bara har ett bälte när han har två. Han ber dem åka till den där sladdriga, alldeles för långa Raw-showen och hämta de bältena också. Bloodline ska ha allt guld.
Aj, så jävla kung. Alltså, ja. Jättebra. Ibland blir jag mållös för att WWE är bedrövlig. Ibland blir jag mållös för att det här bokas alldeles för bra.
Sen kommer Shinsuke Nakamuras musik igång. Och då blir det Jag blir fan lite till mig alltså, i några sekunder. Vi vet ju alla hur fruktansvärt bra han har varit. Och om vi skulle få gamla, hungriga Nakamura mot Roman så skulle det vara toppen. Men vi är väl långt därifrån, antar jag. Kanske att de kan gaska upp han, sätta kniven mot strupen och säga nu går det fan en riktigt bra gammel Nakamura-match på WrestleMania Backlash. Annars får du foten. Men så järva kommer de väl inte vara?
Nej, det tror jag inte.
Men visst blir det match mellan dem? Eller var det, att för sig, de sänkte ju, han är ju så, Roman är ju så rolig i det här läget. Han säger till Nakamura, nu har vi allt guld, så nu är det här bara ett ställe för kärlek. Och så kramar han Nakamura. Och så sen får han bara liksom en superkick i stereo av Usos efter kramen.
Som Pat McAfee ändå kallade för ett superkick party.
Ja, gjorde han?
Jajamän.
Annars fick vi en del debuter och återkomster också på det här Smackdownet. Lacey Evans är tillbaka. En ganska lång promo för att berätta om sin bakgrund som är oerhört amerikanskt gångbar. Uppväxt i en liten håla. Fadern missbrukade. Mamma fick ta hela lasset. Packade alla deras saker i sopsäckar. Lämnade farsan efter psykisk misshandel i flera år. Och hon har varit i marinkåren och så vidare och så vidare. Jag tyckte att hon levererade den bra och jag tycker också att publiken reagerade på rätt ställen.
Och framförallt så är det betydligt mycket bättre än vad hon har haft på main roster tidigare.
Verkligen. Och hon var väldigt, väldigt bra här. Hon levererade ju den här toppen. Väldigt emotionell.
Ja, gud ja.
Och så fick vi Gunther med Ludwig Kaisler.
Kung!
Istället för Marcel Bartel. Ja, fasen, det här... Det är ett bättre namnbyte än Walter till Gunther, alltså Ludwig Kaiser. Jag är för det namnbytet.
Och han funkade bra som någon jävla underhuggare till Gunther. Fuck, han hade inte fått heta Walter. Men jag tycker han var jättebra, Kaiser, när han var där och presenterade honom.
Apropå Pat McAfee, det var roligt också när publiken ropade Walter. Och Pat McAfee bara, de ropar Gunther. Men nej. Det gör de inte, Pat McAfee.
Han gör ju ofta sådär, men han är fan duktig som ändå försöker.
Han gör det med glimten i ögat också. Han fattar ju att vi alla hör att de inte ropar Gunther. Men det är som att han översätter det för... Han översätter det för dem som Vince tror att de gör wrestling för. Det vill säga de som inte finns.
Sannoliken är det så.
Ja, det är ju en squashmatch. Det är någon förbättringsbrottare vid namn Joe Alonso som är hans offer. Men jag tyckte det var en bra debut. Gillade också starten med Ludwig Kaiser när han presenterar Gunther och blandar engelska med tyska. Det är snyggt.
Ja, jag tyckte det var jättebra. Bra att de använder en jobber. Alltså, mer sånt. De borde lära sig det av AEW.
Raquel González debuterar också, fast som Raquel Rodriguez av någon anledning.
Det är så himla dumt.
De har ju döpt om... Vad fan heter han nu? Jag kollade ju på NXT och svor att jag skulle komma ihåg det här.
Raul Mendoza.
Ja, Raul Mendoza. Till Del Toro.
Ja, nu är de på gång, vet du.
Han heter ju inte Raul Mendoza på riktigt. Alltså Raquel González heter väl inte Raquel, men hon har väl González med i sitt namn. Då kan jag väl ändå fatta att de vill trycka dit Rodriguez istället.
Absolut.
Men Raul Mendoza är ju... Han heter liksom Benny Andersson eller något sånt där. Han heter inte ens i närheten av Raul Mendoza.
Ja, det är himla märkligt. Men vi är vana nu.
Xavier Woods gick match mot Butch. Det var en bra match. Den fick Woods vinna. Drew McIntyre och Sami Zayn gick en ganska kass match. Sami gjorde... Han höll på lite med det här som han höll på med förr. När han försöker undvika motståndaren. Så här, och hålla på och springa runt utanför ringen och sånt där. Drew jagade han, bar in han till slut i ringen. Bullade upp för en Claymore. Men då smet Sami igen. Drog därifrån. Blev uträknad. Pajet.
Ja, tråkigt.
Ja, det var synd på ett annars väldigt bra Smackdown.
Ja, gud, jag tyckte det här var mycket bättre än Raw efter WrestleMania.
Liv Morgan och Sasha Banks hade också en bra match. Fick också en del tid. Det var väl en 7-8 minuter. Liv Morgan vann. Grejen här var väl att Rhea Ripley inte var med Liv Morgan till ringen. Eller hon var inte ens med på Smackdown överhuvudtaget. Efterspelet skulle väl komma på Raw, men så blev inte fallet. På grund av ett protokoll. Vi får väl återkomma till det strax. Happy Corbin vände på Madcap Moss, tröttnade på hans skämt, skyllde förlusten mot Drew på WrestleMania på Madcap. Får väl hoppas att galen Caps får en ny gimmick nu.
Ja, men kändes det inte som att han fick en ganska bra respons, Madcap här?
Och så fick vi en alldeles för nervös och osäker Ronda Rousey prata långt upp i halsen i ett segment i ringen när hon ville ha en returmatch mot Charlotte på WrestleMania Backlash. En I quit-match vill hon ha. Det landade väl att det blev en match. Jag tror inte att det blev det där och då, men jag vill minnas att jag har sett någon grafik för den här matchen i efterhand, så den kanske blev klar på internet eller något sånt där. Men hon måste börja få göra sin egen grej. Det här håller inte.
Nej, hon är ju bedrövlig.
Hon är ju duktig.
Ja, men hon är ju bedrövlig när hon gör såna här promos.
Ja, hon är värdelös. Men det, hon bottnar ju inte igen för 5 öre. Och hon står ju bara som att hon läser en busstidtabell. Hon är ju helt oengagerad i det. Det är som att hon bara försöker komma ihåg. Alltså, det här är inga skådespelare. Hon sitter ju inte och nöter repliker. Vad fan, man ser att det enda som pågår i hennes huvud det är jag måste komma ihåg vad jag ska säga. Jag måste komma ihåg vad jag ska säga. Jag måste komma ihåg vad jag ska säga. Och då blir det att hon bara säger det rakt upp och ner.
Ja, ja, nej, inget bra.
Ja, det var värdelöst. Det och Sami Zayn-grejen.
Ja, ja.
Det var bedrövligt.
Verkligen.
Resten var bra.
Ja, som sagt, jag tycker att SmackDown var mer Raw efter WrestleMania än Raw efter WrestleMania. Just att vi fick lite debuter och sådär.
Ja, man märkte vart som hade lagt krutet. Det är ju ingen frågan om att det är SmackDown som är the show just nu. Men då är det ju mer tittare och det är Fox och sånt där. Men man förstår ju det. Egentligen kanske det var dumt av oss att tro att Raw efter WrestleMania skulle bli någonting bättre än det där.
Ja, det kanske är vi som ska ta på oss det.
Raw öppnar med Cody som är så fruktansvärt stekhet just nu. Alltså publiken älskar honom och han mjölkar. Och publiken älskar han ännu mer.
Ja.
Och jag förstår inte hur det kan vara så här. Alltså jag förstår ju att man kan älska Cody Rhodes. Men hur kan han bli utbuad på Dynamite och vara den som är den brottaren som är mest över, ja, i alla fall på Raw är han ju den brottaren som är mest över. Det kan inte vara helt olika publik på de här showerna. Det måste vara kontexten också. Alltså att de gillar tanken över att han gick från AEW till WWE. Att man tycker att han var järv eller något sånt där. Och därför då, ja men okej, men nu börjar vi gilla han ändå.
Ja, jag vet, för det är ju superintressant. För han var ju superhatad. Han hade ju X-Pac hit i, vad heter det, i AEW. Men här är han så otroligt över. Alltså de börjar ju chanta Cody lite här och var under det här segmentet när de inte behöver. De är ju hetare än vad en WWE-publik brukar vara överlag just när han är med. Det är jättefascinerande. Det är som du säger, det måste ju vara en crossover över vilka som går på de här jävla showerna. Men det är obegripligt.
Ja, det är bortom mitt förstånd. Jag förstår det verkligen inte. Hans gimmick här är också då att han är en AEW-brottare i WWE. Han säger belt, missrättar han till title. Han säger wrestler, missrättar han till superstar. Han ska till och med säga shit, för det gör de ju sanslöst många gånger i AEW, men aldrig i WWE. Men riktigt så långt vågar de inte riktigt gå här heller. Han är ju lite samma, han är ju Jericho. Han är ju Jerichos karaktär fast tvärtom. Och face.
Det är jättekonstigt. Det är jättekonstigt. Och sen så just det här att det är så uppenbart på något vis. Och det rimmar lite fel efter Seth Rollins kommentarer kring att det är fånigt och hänvisat till WWE hela tiden i AEW.
Men det gick en bra match mot The Miz, i alla fall lite senare, som de peggade upp för här. Jag är ju extremt ointresserad av matcher med The Miz, men den här tyckte jag var helt okej. Okay. De jobbade väldigt hårt båda två i den matchen.
Ja, gud ja. Jag satt och tänkte när jag tittade på hela det här liksom, partiet och segmentet med de här två. Vad tycker Robert egentligen? Han hatar ju Miz. Jag sitter ju här och underhåller som inåt helvete. Sitter Robert och hatar det här nu?
Ja, nej, men jag tyckte att det var bra. Det är första gången kanske på väldigt, väldigt, väldigt många år i alla fall som jag tycker att en The Miz match är underhållande. De satte ju också upp en Seth mot Cody 2 då på WrestleMania, ja. Backlash. Och den kommer ju bli bra.
Oh ja. Den kommer bli ännu bättre än förra.
Vill du se Veer den här gången då, eller?
Ja! Det här är ju den bästa måndagen sen jag vet inte när. Jag fick se Veer. Jag tycker han är lika fantastisk som jag hade hoppats på. Han har dock ingen hetta alls från publiken.
Nej, den är totalt obefintlig. Ja. De har pushat otroligt länge för att den här jävla Weir ska komma. Och när han kommer är folk totalt ointresserade. Han klipper också en promo som är liksom klippt och skuren från 90-talet. Den är bedrövd. I strike fear! Alltså skakad.
Och hur han stirrar, ja!
Han precis stirrar så att han skakar hela ansiktet när han klipper promen också. Det är ingen som pratar så idag. Du behöver inte prata så.
Jag älskar Weir. Om det är någon brottare jag vill ha en bild när jag står bredvid, där är det med Weir. Åh, underbar man.
Ja, han mördade ju då Dominic Mysterio. Skulle ha varit Rey, vill jag minnas, men blev Dominic istället. Utgången hade nog varit densamma oavsett.
Oh ja.
AJ Styles gick match mot Damian Priest. Det här är, alltså det är det märkligaste slutet jag har varit med om. Efter 10 minuter match, som är bra, så sparkar Priest ut AJ mitt i en phenomenal forearm. Så AJ hamnar utanför ringen. Priest går ner på knä. Ljuset släcks. Det blåaktiga ljuset börjar lysa på han. Ett märkligt ljud hörs. Och sen går de till reklam. Och sen tänker man så här, okej, vi får se nu vad som händer då. Så när vi kommer tillbaka, ingenting händer. De har bara gått vidare.
Vad var det som hände? Vad var det som hände för det här ljudet? För att jag spolade tillbaka och såg det tre gånger. Jag tänkte, var det något visuellt som hände också? För de släcker ju ner i ansiktet på honom ett litet tag också. Sen tänder de på i ansiktet. Och så hör man det där, jag vet inte vad det vampyraktiga ljudet kanske som låter.
Ja, men det är också så oidentifierbart ljud. Ska vi veta vad det är för ljud?
Nej, jag misstänker att det är något vampyraktigt, men jag vet inte. Det var så otroligt underligt.
Väldigt Bray Wyattskt och värdelöst.
Nej, jag älskar det här också, för det var så dåligt. Och det här och Weir, jag var ju i himlen på det här rådet. Det var ju fantastiskt.
Men den matchen måste ju pågå fortfarande. Jag har inte hört om du slår av den.
Så är det nog.
Ciampa dök också upp på main roster. Hör och häpna. Eller han har ju varit där innan. Men inte sedan han slutade NXT. Så vi får väl se om det här är att han blir en main roster brottare nu eller inte.
Ja, han är ju på klippgolvet.
Då kan jag uppdatera er då vad som händer. Han är inblandad i den här. Ezekiel är Elias bror, men Kevin Owens tror han inte vinken.
Åh nej! Missar jag det?
Kevin Owens verkar vara den enda i hela WWE som har fattat att det där är Elias. För till och med, alltså till och med Ciampa bara, ja okej. Okay. För Ezekiel kommer där och bara, hej hej, jag är Ezekiel, Elias bror. Och Ciampa bara, okej. Okay. Ja, ja.
Men vad fick jag inte se där? Tänk vilka tre toppen segment jag hade haft efter varandra. Jag hade ju haft Weir, jag hade haft det konstiga ljudet och så hade jag haft Ezekiel. Det där är ju, de måste ju haft sådana ratings på den här quarter houren.
Naomi vann över Liv Morgan. Det här skulle ju då varit en tag team titelmatch mellan Banks och Naomi mot Liv Morgan och Rhea Ripley. Men de säger att Rhea är in protocol. Så hon kunde inte vara på plats. Vad det nu betyder.
Ja, vad betyder det?
Jag har ingen aning.
In protocol. Men det går väl rykten om att hon ska in i den här Edge-gruppen? Eller har jag drömt det?
Jag har inte läst de ryktena, men ja, varför inte? Hon har ju en gimmick som är passande.
Det har hon, verkligen.
Vi fick en MVP-lounge som Lashley avbryter innan ens världen har hunnit göra entré. Han vill veta vad fan MVP pysslar med som vänder på han sist. Bla 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 bla. Sätter upp en returmatch mellan Omas och Bobby Lashley. Säkert på den här WrestleMania Backlash-prylen. Det är ju en enda lång repris av WrestleMania. Å andra sidan, de hymlar ju inte med det heller.
Nej, nu heter det ju det.
Men sa han så över sig, jag pratar med dig som om du har sett det här. Det här är väl förmodligen bortklippt.
Ja.
Ja. Han sa i alla fall att efter så kommer jag gå efter dig till MVP. Så att det kanske är det som det kanske kommer mynna ut i en match mot MVP sen.
Ja, men det måste vi göra.
Austin Theory kan nu ställa sig till skaran av de som har tappat sitt förnamn, för nu är han bara Theory.
Jag tyckte det var en rolig meme på Twitter ändå, att Austin Theory tog en sån rejäl stunner av Steve Austin att han tappade Austin.
Det är ett märkligt namn att han bara ska heta Theory.
Ja, men ja.
Vi får också veta vad som kommer skall för Bianca Belair. Efter att hon vunnit relativt enkelt över Zelina Vega så presenterar Sonya Deville ett öppet kontrakt för Bianca. Hon signar och så visar det sig att den hon ska möta är Sonya Deville. De skickar på henne en höger i knävecket och typ gör en rolling cut eller något sånt där. Och ja, tar ut henne. Så att det blir en match mellan dem. Jag vill ändå känna att jag är ganska okej med det. Sonya Deville mot Bianca Belair.
Ja, jag med. Jag tycker det är jättebra att Sonya Deville får vara med i tv. Det är ju helt underbart.
Det pågår också någon svensexa och möhippa med 24-7 buskisgänget under det här rått. Och
oh, nej.
Det är lika bedrövligt som det låter i rubrik.
Aj då.
Randy Orton och Riddle vann över Alpha Academy. Det här börjar vi kunna. Även om det var bra. Det är en klassisk hot tag tag team match det här. Och gäller inte titeln, ska tilläggas. Och medan RK-Bro firade vinsten så anländer då Usos i en SUV. De munhuggs med RK-Bro tills Street Profits avbryter och utmanar Usos i en match. Eller, det är egentligen Randy Orton som plötsligt har fått befogenheter och blivit bokare, för det är han som bokar matchen, Usos mot Street Profits.
Ja, det är fint.
Det är lite underligt.
Det är verkligen underligt.
Men det går en match och det är en väldigt bra match. Det är rolig. Det är också kul med Orton och Riddle utanför som hejar på under den här matchen.
Ja.
Usos vinner med en 3D eller en 1D som de kallar den. Efter så stirrar de ut varandra i ringen. Usos och RK-Bro peggar upp för deras unification-match om tag team-titlarna på vad jag förmodar blir på WrestleMania Backlash. Eller kommer de dra på den där till SummerSlam?
Nej, den borde bli där, va. Och det kommer ju vara en kanonmatch.
Ja, det kommer det vara, men det blev ju också stökigt mellan Street Profits och RK-Bro efter, så de verkar ju hålla glöden vid liv med dem, så att de på något sätt kan vara inblandade i det här också.
Ja, vilket är lite tråkigt. Jag skulle hellre vilja ha en ren bara två tag team mot varandra fade.
Ja, verkligen. Ingen triple threat, utan en ren jävla tag team match mellan RK-Bro och Usos om tag team titlarna. Och det viktiga är ju att titlarna hamnar hos Usos, så att Bloodline har alla bältena. Det är det enda som är viktigt i det här.
Oh, jävla ja.
Hörrni, detta om detta. Vi hörs.